i liksom konversationer med våra intressenter så pratar vi inte om kompetensbehov, för vi har ingen aning. Utan det enda vi pratar om, det är prestationsmål.
Välkommen till höstens första avsnitt av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring. Och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. Idag kommer det handla om hur man går från att utveckla kunskaper till att fokusera mer på prestationer. Vid vårens Swedish Learning Awards fick Telias avdelning Learning and Performance ett särskilt hedersomnämnande. Motiveringen löd: genom transformering från en traditionell utbildningsavdelning till ett välstrukturerat team med tvärfunktionellt samarbete, en bredd av pedagogiska modeller och en agil arbetsprocess som kopplar verksamhetens lärande och förändringsprocesser till affärsverksamheten och därigenom bidrar till dokumenterad affärsnytta. Med mig idag har jag Fredrik Pettersson Herfindahl och Temo Lilja, som ska berätta vad den här motiveringen står för i praktiken. Välkomna och grattis till hedersomnämnandet.
Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
Tusen tack.
Ni kan väl börja med att presentera er.
Jag heter då Temo Lilja. Jobbar som learning lead eller learning and performance business partner för våra säljkanaler på Telia Sverige.
Yes, så jag heter Fredrik Pettersson Herfindahl och har då förmånen att få ansvara för vårt learning and performance team i Sverige. Ja, vår globala learning-enhet på Telia.
Telia har ju varit kända för att göra bra e-utbildningar och utbildningar förut med en väldigt effektiv produktionsprocess. Och som du berättade förut, Temo, när jag lyssnade på dig i ett annat sammanhang, så hade ni bra utvärderingar, men du såg att det hade faktiskt ingen effekt det här. Var det det som var startskottet för den här transformeringsprocessen som er utbildningsavdelning har haft?
Jag kan nog börja svara på det. Jag tror att, det var inte startskottet. Alltså, vi gör ju fortfarande e-utbildningar i världsklass, och det är då svårt att hitta ett lika väloljat maskineri och så bort digitala produktionsstyrning. Alltså, de är superduktiga. Men alltså, jag tror att vi behöver backa tillbaka ända till 2019. Då slog vi ihop två team. Dels vårt operativa utbildningsteam på Telia och med coacher och utbildare, och sen ett digitalt produktionsteam. Och rent organisatoriskt så placerades vi i Sverige under Sales Development, alltså inom vår konsumentenhet, där alla stödfunktioner för våra säljkanaler finns. Och ja, då skulle vi jobba tvärfunktionellt och stötta alla kanaler. Och jag kommer från sälj och har alltid varit van vid att jobba mot så här tydliga KPI:er. Och det jag såklart vill, det vill jag även göra i en L&D-funktion. Och det tror jag har varit nyckeln till vår framgång, att så här, att vi jobbar med tydliga kopior. Men det kanske kommer till lite senare. Men för att bli mer performance-drivna och affärsnära så rekryterade vi in några kritiska roller. Och bland annat flera så här konsultativa roller, där exempelvis Temo kom in. Du kan ju berätta lite grann vad du jobbar med om dagarna som var Temo.
Men jag kan dra lite hur jag jobbar och vart det börjar någonstans. För i min roll så är jag lite av en lead, eller kallar det för en business partner då för några intressenter. Och då jobbar jag främst med egentligen performance consulting, kan man väl egentligen sammanfatta det. Men i den rollen då så, alltså någonstans, jag vill ju såklart förstå mina intressenters strategi och operationella plan och vilka utmaningar de har och vilka möjligheter de ser. Och jag tror att 2019 då, när jag började, våren 2019, en bit in i det, så minns jag att jag reagerade ganska snabbt då på de här förväntningarna som våra intressenter hade på oss. Alltså, de här, alltså vilken sorts konversationer vi hade. Så det handlade inte om de här liksom, ja, men det var inte de här stora strategiska förflyttningarna liksom, eller liksom, det var inte, det handlade inte om att vi skulle förändra någonting på lång sikt och knappt på kort sikt heller, utan det var mer de här, så här små nice to have saker, typ just att så här, ja, men här har vi ett gäng som skulle behöva en dragning på feedback. Kan ni lösa det? Liksom, så här? Eller kan ni ta fram en utbildning i den här produkten eller den här tjänsten? Det var mer den sortens släckabändare saker. Liksom. Så,
ni satt och väntade på beställningar helt enkelt?
Ja, ja, det var exakt det vi gjorde. Ja, vi var en renodlad beställningsmottagning kan man väl säga. Och så här, ganska långt ifrån då en strategisk partner. Och då är det utmaning för mig som ska jobba som det. Så någonting behövde hända. Och där kan man kan vara tydlig med det också. Att vårt, så här, det här operativa teamet, de var ju superhjältar på att ta fram liksom klassrumsutbildningar och PowerPoint-presentationer. Och det här digitala teamet, digitala produktionsgänget, de är bäst i klassen på att ta fram e-learning, så videoproduktion och massa andra saker. Och det intressanta här då är att alla var nöjda. Så här, våra intressenter, kanalerna som vi supporterar, de var supernöjda eftersom att de kommer med en beställning eller ett önskemål och vi levererar på det. Och vi var nöjda eftersom att vi hade hur mycket som helst att göra hela tiden. Vi hade liksom, vi gjorde saker konstant. Men det var någonting där ändå, i den nöjdheten, så var det någonting som för mig, det var någonting som kändes fel. Det kändes nästan som så här, vi gjorde mycket saker, men vi gjorde inga viktiga saker. Vi gjorde bara de här nice to have-grejerna. Liksom. Så den semestern, kommer jag ihåg, 2019, semestern 2019, så hittade jag en podcast som då heter The Learning and Development Podcast, som David James kallar moderator, eller vad man nu säger. Men, och den podden förändrade jäkligt mycket för oss. Jag skulle våga påstå att det är liksom globalt den bästa L&D-podden som existerar. Och jag minns det, jag har såna tydliga liksom minnesbilder av den tiden, för när jag hörde de avsnitten från början, lyfte luren, ringer till dig Fredrik, säger hörru, jag har hittat en guldgruva här, du måste lyssna på de här avsnitten, och båda är på semester på olika delar av jordklotet, men sen så samlades vi i Teams ändå så här, varenda kväll, och snackade i timmar om de här avsnitten, vet du? För det de gör så otroligt bra, det är att de trampar på alla de här ömma tårna som vi har som utbildningsenhet. Det blir så tydligt i de diskussionerna att det, så som vi har jobbat tidigare och det som vi gör har varit fel. Och de pratar sjukt mycket om då, så här, den här förändringsresan som L&D egentligen som industri behöver göra för att fortsätta vara relevanta överhuvudtaget. Så här, ja, men i grund och botten, de svarade på alla de här liksom frågorna som jag har haft i flera månader. Och allt handlade egentligen om att så här, vår roll borde vara att skapa riktigt värde i liksom KPI:er som spelar roll för verksamheten och inte bara spelar roll för oss. Så här, vi garvade åt det förra veckan, Fredrik. Vet jag, så här, det gör ont att titta tillbaka. Det gjorde ont den tiden att så här, vara självkritisk på något sätt. Och så här, förstå. Det landar i en att vi borde... Jag fattar inte vad vi har hållit på med fram tills nu. Men det var så här... För att få det att hända så behövde liksom någonstans hela vårt team förändras fundamentalt. Vi behöver ändra sättet som egentligen ser på och hur vi liksom jobbar med lärande i våra organisationer. Vi behöver liksom lägga krut på analys, kopplade vi ganska tidigt, och vi behöver ändra och kanske enas om en metodik i design. Kommer vara superviktigt och så här, just följa upp KPI:er som verksamheten följer upp och tycker det är viktiga liksom, så här. Men det är nog där det började, så här, med en känsla av att vi är ute och cyklar, och sen den här podden som fick oss att så här, känna oss hemma eller känna att det är det här vi borde göra. Jag vet inte om du vill lägga till någonting, Fredrik, i det.
Jo, nej, men klart, jag håller med. Vi var absolut ute och cyklade. För att, så här, innan det här skiftet så var vi var, alltså, precis lika traditionella som vissa andra LND-enheter. Och vår framgång då mättes kanske i så här, tid i klassrum per anställd, där det är antal genomförda e-learnings. Och alltså, oss emellan, det är ju egentligen bara en kostnad. Och det finns ju liksom inget värde som kan kopplas till verksamheten i de utvärderingar som vi gjorde. Så att, så här, vi ställde frågor som så här, vad tyckte du om utbildaren dag ett? Alltså, vi kunde lika gärna fråga att smakade kaffet gott under pauserna, eller var fåtöljerna tillräckligt mjuka? Alltså, det gav oss ungefär lika mycket. Eller lite då, i den frågan. Men så här, alltså, vi behövde verkligen göra en radikal förändring på hur vi såg på utbildning, och det gällde såklart liksom hela vårt gäng. Så här, några som jag verkligen vill lyfta, måste jag säga också, det är ju vårt operativa team som tidigare var renodlade coacher och utbildare, och de har gjort en fantastisk resa under vårt skifte från lärande till prestationsfokus, och de har ju så här, långt ifrån samma arbetsuppgifter idag som de hade tidigare. Men som sagt, startskottet och liksom transformationen började hösten 2019, och ja, vi har kommit ganska långt, och det är ju nu vi börjar så här, skörda frukten av allt slit. Men ja, det roliga är att vi har samtidigt, eller det känns samtidigt i alla fall, som att vi blir bättre hela tiden och fortfarande har väldigt stor utvecklingspotential, ska jag säga.
Hur ser det ut idag då? Går det att beskriva hur ni fungerar idag utifrån ett konkret case?
För det första som slår mig, det är att jag tror inte att det finns så inga typiska case, utan det är... Jag tror att det varierar ganska mycket beroende på vem det är vi pratar med och vad det är vi ska liksom göra eller påverka. Så här, jag tror att det är otroligt svårt, om inte omöjligt, att skapa liksom en generisk process som funkar i alla lägen. Vi har varit där och försökt, men det är otroligt svårt. Men så här, övergripande så kan man väl säga att vi följer, i mångt och mycket i alla fall, Nick Shackleton-Jones 5DI-modell, just med... de här 5D:na av IT. Det är define, det är discover, det är design, develop, deploy och sen iterate. Så att i första steget, define, det handlar mycket om just den här konversationen med våra intressenter. Så här idag så definierar jag tillsammans med mina intressenter just så här, vilket problem vi ska försöka lösa. Vilken KPI är det som vi försöker påverka? Och den är superviktig. Alltså, utan de här konversationerna där vi pratar med verksamheten om inte utbildningsbehov, utan vi pratar med verksamheten om deras utmaningar och möjligheter, då kan vi nästan lägga ner, för då lyckas vi inte med någonting. Men när det är klart, när vi liksom lyckats definiera ett scope på det här är vad vi ska försöka åstadkomma, då hoppar man över till nästa steg som då är discover. Och den fasen är egentligen, ja, men i grund och botten så handlar den om analys. Alltså här, titta närmare på så här, den datan som vi har tillgång till. Eller om det inte finns tillgång till data. I många fall kan det vara så. Så hur gör vi det här blivande initiativet eller aktiviteten, hur gör vi den mätbar? För det behöver vi tänka på innan vi börjar designa. Så att det kanske är kvantundersökning som behöver gå ut, det kanske är intervjuer vi behöver göra, det kanske är integrationer vi behöver göra. Så att de sakerna måste finnas på plats i början. Så att om vi lyckas med det här, vart ser vi skillnaden någonstans? Och här handlar det då också om att att utforska, discover då, så här, eller kanske mer så här, förstå sig på arbetsflödet för de målgruppen eller den målgruppen som blir påverkad i den här aktiviteten. Så att förstå just så här, vilka hinder finns i det arbetsflödet, vilket stöd finns i det arbetsflödet, eller vilka system är det som de använder i det här arbetsflödet, eller i grund och botten så här, när har vi möjligheten att påverka de här KPI:erna som vi kommit överens om i verksamheten om att påverka.
Och i den här fasen så behöver inte man komma fram till att det alltid är ett kompetensutvecklingsbehov, utan det kan vara andra orsaker till att man inte når målet som man har.
Ja, 100% rätt. Det borde alltid börja med. I liksom konversationer med våra intressenter så pratar vi inte om kompetensbehov, för vi har ingen aning. Utan det enda vi pratar om, det är prestationsmål. Vad är det vi ska påverka för någonting? Och med prestation, det är också ett laddat ord, känns det som att så här, det betyder inte att man ska springa efter någon med någon piska, utan när du utför en uppgift, du har en nyckelarbetsuppgift på ditt jobb, du kommer till ditt jobb för en anledning. Du försöker göra det. Och när du gör det så ska du ju bidra till någonting större, någonting som är viktigt för verksamheten, någonting som verksamheten mäts på. Så här, det är de arbetsuppgifterna som är intressanta. Och när man då analyserar det arbetsflödet och kollar på hur kan vi göra det här snabbare, eller hur kan vi göra det här bättre, eller hur kan vi göra det här fler gånger, eller hur kan vi göra det här med bättre kvalitet. Så här, det är där någonstans vi börjar koppla, okej, vad är det för kompetens de saknar? Eller vad är det för stöd som de saknar? Men i grund och botten så handlar det om att få dem att göra de här arbetsuppgifterna bättre. För det är prestationerna vi vill påverka. Lärandet kommer, det kommer liksom på köpet när vi har det här prestationsfokuset. Men då så här, vi har gjort analysen av då det här arbetsflödet. Och då, först då kan vi liksom gå in i nästa del som är då designfasen. Och där så tycker jag att en av de stora liksom förändringarna som vi gjort tidigare, vi har haft mycket fokus på kurser liksom, eller utbildning i citattecken. Liksom, att antingen en e-learning eller en klassrumsutbildning. I bästa fall fick vi till någon mix av det där och kallade det för blandat lärande. Liksom. Men här tänker vi nu för tiden, resources before courses. Också någonting som vi bara hijackat från Nick Shackleton-Jones. För att det stämmer så bra. För om vi då har de här prestationsmålen och vi har kartlagt de här arbetsuppgifterna och arbetsflödena, så det som kommer få folk att genomföra de här arbetsuppgifterna bäst, för best bang for the buck kan man väl säga, det är ifall vi kan skapa stöd i det tillfället där de behöver för att klara den uppgiften, istället för att få dem att pausa det de gör för att söka sig in till en utbildning som går om 3 månader och sen komma tillbaka och förhoppningsvis så lyckas de liksom överföra det till praktik på något sätt. Men där är just så här, stödet är det viktiga. Så antingen så skapar vi ett stöd för deltagarna eller medarbetarna som hjälper dem att genomföra den här arbetsuppgiften som då påverkar de här prestationerna som vi har kommit överens om återigen. Och då kan det vara en sälj-KPI som vi vill påverka, men det kan lika gärna vara något helt annat, typ någonting som vi vill sänka. Det kan vara återringare till kundservice. Så här, hur attackerar vi det problemet på något sätt? Och sen ifall det här stödet inte räcker liksom i sig, att vi bara gör en IT-utveckling på en knapp som gör så att folk gör rätt varenda gång. De har inga alternativ. Eller, så här, och om inte bara ett stöd räcker i det som vi utvecklar, så designar vi då istället lärresor. Och lärresorna designar vi rakt av enligt Brinkerhoffs High Performance Learning Journey, som egentligen en metodik som går ut på att vi skapar eller vi ger deltagarna den kunskapen de behöver för att kunna lösa den här arbetsuppgiften. Och sen skapar vi tillfällen för dem att träna på den här arbetsuppgiften tillsammans med det här stödet då, fast i trygga miljöer, för att sen skicka ut dem i skarpa miljöer och göra exakt samma sak. Göra arbetsuppgiften med det här stödet, komma tillbaka och reflektera kring hur det gått, och sen radera alla stöd som finns där på vägen liksom, med ledarinvolvering eller om det är uppföljning eller förväntning eller vad det är. Så att så här, lärresor är det vi gör ifall vi ska bygga det som Nick kallar för experiences. Så jobbar vi med det. Och sen är develop-fasen då som är nästa. Nu är vi klara med designen. Vi vet hur det ska se ut. Hur ska vi få de här människorna? Vi har en hypotes i alla fall hur vi ska få de här människorna att prestera bättre på de arbetsuppgifterna. Då behöver vi plötsligt utveckla någonting också. Och det är ju implementation, vad säger jag? När vi utvecklar, eller så här, innan implementationen, när vi utvecklar, så kan det egentligen gå en av två vägar också. Det kan, så här, antingen så jobbar vi tillsammans med IT för att få det här stödet i arbetet så nära in på det här tillfället som det bara går. Just en, så här, ett exempel skulle kunna vara att i kassasystemet så behöver man skriva in artikelnummer. De artikelnumren finns på någon sida på SharePoint och de är svåra att hitta, så att folk väljer att göra fel för att sen korrigera det på kontoret sen i efterhand. Liksom. Till exempel. Så i det fallet för att lösa problemet med att folk skriver fel artikelnummer. Förr i världen så hade vi kanske designat en klassrumsutbildning om hela kassasystemet. Nu när man gör den här analysen så förstår man att så här, okej, vi behöver ta de här sakerna från SharePoint, prata med IT om att få den länkad direkt i kassasystemet när du sitter och skriver in de här artikelnumren. Så att antingen så jobbar vi med IT för att flytta de här stöden så nära in på de här tillfällena. Eller så utvecklar vi då hela den här lärresan som är designad, och då gör vi det i Promote som är det systemet som vi använder för lärresan egentligen. Så det, utvecklingen är också superviktig för att den hjälper oss att träffa rätt person vid rätt tid vid rätt tillfälle liksom. Så att den är superviktig. Okej, och sen kommer vi in i deploy-fasen och det är ju själva implementationen kan man väl säga. Och det gör vi alltid först i pilotformat, och det gör vi just för att kunna mäta, men framförallt för att kunna isolera effekten av det som vi har designat. För om man gör en gedigen analys innan vi börjar designa, då är det inte svårt att mäta effekten av någonting som vi gör egentligen. Inga insatser överhuvudtaget. Det svåra, det är alltid att isolera effekten och någonstans här påvisa att effekten är tack vare våra insatser. Det är vår insats som egentligen har gjort skillnad. Och den här implementationen, den gör vi alltid tillsammans med de områdesexperterna, subject matter experts, och de här toppresterarna som varit med egentligen, som vi har haft med genom hela den här processen. Så vi sitter liksom inte på i den kammare och gör allt jobb, utan olika funktioner i vårt team är liksom med i olika delar av den här processen. Och just områdesexperterna och toppresterarna, de är egentligen med genomgående. För att det är de som kan någonting. Det är de som vet hur arbetsflödet ser ut och vilka utmaningar som finns där. Och sen efter piloten så när den är klar så mäter vi effekten såklart och gör en bra slutrapport. Och sen utifrån det så tar vi då beslut om vi ska gå tillbaka till ritbordet liksom och göra om någonting och sen testa igen. Eller om vi ska bara skala upp och köra. Eller ifall vi, om vi bara ska liksom skrota projektet och gå vidare i livet. Och skrota ska man väl lägga till också. Det låter jäkligt dramatiskt och på något sätt negativt, men det är fan lika bra som de andra alternativen här. För vi har skrotat hur mycket som helst. Och framförallt kanske de här gamla grejerna som vi har skapat tidigare. Där vi sett att vi inte har fått den effekten som vi ville ha från dem. Så länge vi inte ger någon effekt, då slösar vi i princip på allas tid och pengar. Så att bättre att vi går vidare till nästa utmaning istället.
Skroten är en del av det egna lärandet.
Garanterat, det är superbra. Förut har ju nästan allting handlat liksom i förvaltning på något sätt. Och sen har vi förvaltat saker som inte ger någon effekt överhuvudtaget. Och bara bränt mer och mer tid och mer pengar. Men det är i stora drag så är det den processen som vi följer. Det är 5DI-modellen, ganska så här övergripande. Och sen i designfasen så jobbar vi mycket High Performance Learning Journey.
Här fortsätter samtalet om hur Fredrik och Temo har arbetat för att leda den här förändringen. Den delen räckte dock till för ännu ett avsnitt i podden. Så leta reda på del 2 av Från utbildningsavdelning till Learning and Performance för att lyssna på den. Jag lovar att det finns en hel del matnyttigt för dig som arbetar inom L&D där. Tack till dig som lyssnat, och vi hörs i nästa avsnitt.